Nu har det ju varit då alltså resestopp i princip i 2 år. 2,5 år nästan. Och jag känner nu sådär att nu har det börjat kittla. Nu ska jag vilja komma bort någonstans och uppleva någonting annat än de österbottniska slätterna. Lyckliga jag. Så vi har nu pratat om eventuellt en Italienresa på sommaren med några kompisar. Och sen har jag faktiskt funderat också, det här är då antingen eller, att jag har en kompis som bor i Sydafrika, att hälsa på henne.
Där har jag varit med min sambo och en kompis. Och så och bilar vi omkring där, hyrde en bil och får på en sån här roadtrip.
Nice. Alltså jag är ju egentligen skiträdd.
Jag var skiträdd hela tiden. Var det?
Ja, för att det känns som att där, alltså det är helt annan kultur när det kommer till de helt annan liksom, brottsstatistik och allt det här. Du som finländare, när jag åtminstone är den som vet, du kan lämna min telefon på matbordet när jag går på toa. Så det skulle jag aldrig kunna göra där.
Det som alla säger till varandra, när man, istället för att säga sådär, när man far iväg så säger man typ, vet du, goodbye, så här. De säger alla, be safe.
Säger någonting.
Be safe, okej. Okay. Och så stod det överallt sådär, att vid trafikljus, lås alla dörrar om bilen är stilla och vet du, överallt bara varning, varning, varning. Så det var ett speciellt resmål kan man säga.
Men därför känner jag sådär att om jag ska åka dit så är det uttryckligen för att hälsa på min kompis som bor där. Och hon känner ju till då området och ska kunna vara som en trygg resledare också där. Men ja, men det är en ganska dyr resa att göra och det tar ju mycket tid att komma dit. Så därför håller jag just nu på att utreda om det här ens är ekonomiskt möjligt för mig och vad det ska kosta. Jag brukar alltid försöka spana efter de bästa erbjudanden. Jag sätter timtal på att jämföra flygbiljetter och så har jag hört en miljon olika sådana teorier kring att så här får du den billigaste resan, den här dagen ska du boka, så här många veckor / månader i förväg. Men jag har ingen aning vad av det här stämmer och vad är bara myter som har börjat cirkulera och blivit några sanningar.
Mm. Ja, det finns mycket olika tips där ute. Jag har absolut ingen aning. Jag som reser typ en gång vart 5:e år, alltid till samma ställe.
Oj, vart?
Till Mallorca och hälsa på min kompis som bor där.
Tror du skulle säga bara Mallorca punkt, så var sådär att du är en av dem.
Ja, precis. Till Magaluf.
Partygatan.
Nej, för du vet, jag är ju som sån här, tycker om de österbottniska slätterna bara och håller mig här hemma. Nej, men det är mest för att jag är så himla flygrädd faktiskt.
Tror du skulle säga snål?
flygrädd, snål och känner lite flygskam. Därför håller jag mig hemma. Men då är det ju tur att jag kan ju prata med folk som vet de sakerna istället. Så att jag inte bara måste gissa. Och jag har hittat en sån här reseivrare i Sverige som heter Melker Wångdal och han driver en sajt som heter Odd Hikers. Och han älskar att resa och så därför har han också blivit lite som så här expert på att hitta billiga resor. Så jag snackar med honom om det här och frågar just om de här myterna då, eller vad man ska tro att är det sanningar eller inte. Han har ju såklart inte liksom statistik på det hela, men efter eget så här forskande är det här vad han har kommit fram till sen som han har berättat åt mig.
Så jag är mega pepp på att höra vad du har kommit fram till som det går att bekräfta. För att jag har ju som sagt mina aningar, men jag vet inte vad som faktiskt stämmer.
Så här hittar du billiga flyg. Alltså första tipset då, som säkert många är medvetna om, det är att man ska surfa inkognito. För att om du inte gör det så spårar ju sajterna dig. Och ifall du surfar på samma resa flera gånger så höjs ju priset. Det är ju bara så det funkar tyvärr. Och det här kan du till viss del då undvika genom att du rensar historiken och cookies i webbläsaren. Men så ska du också använda inkognito mode. Alltså om du har Chrome så kan du välja så här inkognito mode när du surfar. Så då blir det ju svårare då för flygbolagen att liksom spåra dig. Men Melker, han rekommenderar att man kan gå liksom ett steg ännu längre. Och han sa att man kan ta ner en webbläsare som heter Brave Browser. Som ger dig liksom möjligheten att blockera all spårning. Så då ingenting kan spåras. Och han har liksom nu, han har jämfört, han har som testat, han har ju använt den här Brave och så har han använt incognito mode på Chrome. Och tidigare så kunde det vara en viss prisskillnad när han kollade båda, men på senare tid så hade det inte varit någon prisskillnad alls. Så jag vet inte att har liksom Chrome förbättrat sig då eller vad har hänt, men nu verkar det vara ganska samma. Men om man var riktigt säker så kan man ju liksom ta ett steg längre.
Jag har hört också om ett annat sådant, det här tipset fick jag i ett annat sammanhang när det handlar om att stalka eventuella Tinder-dejtar eller så här, när man försöker spåra och man inte vill att den andra ska veta att du har googlat den. Så det här var en kompis som berättade att, att jag använder en sån här sajt. Jag bara, herregud, jag har inte stängt på de där aspekterna. Anyways, Duck and Go-Go är också en sån som då säkert lite som Brave också blockerar. Yeah. Men det är ju intressant om man kunde ta det vidare istället för att stalka, så att istället då surfa billig och flyg.
Du kan använda till något bättre, kanske. Eller vad vet jag?
Det är ju, om du har sett Tinder Swindler så vet du att det är viktigt att försöka utreda sådana här blind dates.
Det är sant. Man vet inte vad man hamnar på. Men det är liksom första steget. Mm. Sen så kan man också fundera, liksom, var ska jag söka efter de här resorna då? Och det är ju just prisjämförelsesajter som är bäst. Han mälker, han kollar alltid först en sån här prisjämförelsesajt. Och när han hittar ett bra flyg där så letar han upp det sen på flygbolagets sajt. Och där kan han sen ibland hitta ännu bättre priser. Så att bara för att man hittar en där så ska man inte liksom nöja sig på den där prisjämförelsesajten, utan sen leta ännu vidare. Och det finns ju också liksom resebyråer, men det ger han nog inte mycket för. Det brukar han helt undvika i alla fall. För han sa att du betalar ju för en service som du ändå är ganska enkelt att göra själv. Att vill du ha det billigast så är det nog de där stegen du alltid kommer liksom lättast med.
Det där är intressant, för att nu, det här var under våren då när det var just på gränsen. Det var inte riktigt, samhället hade inte helt öppna ännu. Så jag tror att folk ännu väntar lite med resebokande. Mm. Och då kollade jag, jämförde just sådana prisjämförelsesajter och resebyråer när jag lekte med tanken på att ta en sån här, vad heter det på svenska, sån här äckelähtö.
Ja, sista minuten resa.
Ja, så där blev jag överraskad av hur konkurrenskraftiga resebyråernas offerter var i slutändan. Att det var någon sida som jag också hittade som förklarade det här med att ofta tvingas flygbolag sälja sina biljetter billigare till resebyråer, för att resebyråerna jämför ju, de konkurrenssätter ju vilka de liksom utnyttjar. Så de kan ofta få ett bättre pris än till exempel när du köper individuellt via en prisjämförelsesajt eller eller direkt av flygbolaget.
Jo, det, så kan man ju också göra. Alltså du kan använda de här sista minuten sajterna. Det finns ju som sajter, alltså det finns ju prisjämförelsesajter också för sista minuten resor. Att du måste inte gå in på de här resebyråernas sidor och liksom leta skilt. Och där, de kan ju, ofta är det ju med hotell, men det kommer ju också de som bara är flyg. Så där kan man ju också hitta.
Mm. Men alltså som, på något sätt, pointen som jag tänkte med att varför resebyråer ibland kan vara billigare än att boka flygen skilt via en prisjämförelsesajt är till exempel en finsk resebyrå som köper ett charterflyg till, låt oss säga, Kap Verde eller Thailand. De köper ju upp hela planen nästan, de köper en jättestor del av de här platserna som finns där. Då kan de få ett bättre volympris som betyder ett billigare pris per stol, så att säga, för dig som individ, än om du skulle boka samma rutt på egen hand. Alltså, åtminstone var det här märkte jag av då när jag tittade någon gång i februari-mars. Det kan ju hända att det har ändrats nu, för att nu är det så populärt att resa igen, och resebyråer har säkert ett stort gap att fylla efter många år av inte så mycket business, så att säga. Men det här var bara någonting jag blev överraskad av.
En grej också som kan göra din flygbiljett billigare, men som kanske inte är så här superpoppis om man är lite bekväm av sig, det är att man kollar priser från olika flygplatser. Sådär, att liksom, fast du vill till en viss stad, så kanske någon flygplats i någon närliggande stad kan vara billigare, och sen blir det inte egentligen så dyrt att ta det till den där riktiga staden heller. Så liksom kolla liksom runt området helt enkelt. Till exempel Melker själv, han berättade att han har sparat flera liksom många hundra euro på att följa sina egna råd. Till exempel så planerar han att åka till Dubrovnik i Kroatien. Men så upptäckte han att det är billigare att flyga och bo i Montenegro. Så då får han dit istället och löste det liksom på det sättet. Men kunde ändå ha typ den resan han hade planerat. Så där att man ska vara, man kan vara ganska flexibel. Så där. Och också välja, om du åker till en stor stad så finns det ju ofta flera flygplatser i den stora staden. Att liksom kolla alla flygplatser och se vart är det billigast.
Ja, det där är skitbra. Och jag hade faktiskt inte någon aning om att jag har alltid tänkt att det är billigast för mig att flyga från Helsingfors. Men det var någon reseblogg som tipsade att ändå kolla på de andra inrikesflygplatserna. Också så där helt som så här startställe. Att det kan hända att till exempel Åbo säljer billigare resor än Helsingfors. Om det finns mindre efterfrågan på de där biljetterna.
Och samma med Stockholm. Alltså det kan ju vara billigare att åka från Stockholm, men det är ofta billigare att åka därifrån också. Och får du någon bra resa över till Stockholm också, vad du nu åker med för fordon, båt eller ett annat flyg, så det kan du också tjäna på.
Och det här tycker jag är helt absurt med tanke på att jag har alltid tänkt att logiken är ju längre resa desto dyrare biljett. Och ofta är det ju så, för det är ju bränsle kostar mera. Men just det att du byter flyg i Stockholm och flyger till då centrala Europa till exempel kan bli billigare än att du flyger direkt från Helsingfors. Mm. Eller som nu när det var pandemi och det inte var aktuellt att flyga utomlands, så jag försökte ju resa då mera upp till Lappland och jag var på sådana här vandringsresor. Och då utredde vi att flyga helt så norrut du bara kan. Men flygbiljetter till typ Ivalo, som är då liksom en av de nordligaste flygplatserna i Finland, kostade typ 250 euro, som var mera än att flyga till liksom Milano i Italien. Och det här var helt sådär absurt för mig, att just med den här logiken att det är bränslepriserna som styr. Mm. Sen förstår jag ju det här med att det är mindre flyg, de ändå måste betala samma personal, bla 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 bla, hela den ekvationen. Men det känns bara så främmande, att hur kan det här gå ihop?
Ja. Nej, det är ju svårt. Det är ju som oftast som så här också, just när du ska fara någonstans, att ju mer obekvämt du flyger, desto billigare blir det, just så här mer, ja. Fler mellanlandningar och liksom, ja, allt möjligt sån här prackas. Så vill du bara ha det bekvämt, så blir det nog oftast också, alltså inte det billigaste, kan man ju lätt säga.
Vilket ändå känns konstigt, för att flygplanen måste ju ändå betala någon skatt när de landar och vet du, parkeringsavgift och allt sånt här. Så att det känns konstigt.
Jag kommer så här. Vad heter det? Parkeringsövervakare. Jag bara, jaha, nej. Här får du 50 euro, här har du stått fel. Just det, och det här handlar ju kanske inte riktigt liksom om själva flygbiljetten, men nog ändå, men det som ingår i flygbiljetten, bagage alltså. Där kan man ju spara mycket pengar också. Och tänk på det liksom när man bokar, att behöver du verkligen grejer för liksom 20 kilo under för en helg? Eller vad du nu reser. Eller räcker det med kabinväska eller till och med bara som handbagage? För då blir det ju mycket billigare. Melka sa också en grej som man kanske inte tänker på, att om du inte klarar dig utan incheckat bagage, så kan du testa att köpa det liksom skilt från biljetten. Alltså när du bokar flyget så väljer du först att du inte behöver något incheckat bagage med dig, och nästan alltid sen så blir du tillfrågad att vill du lägga till något extra, och där kan du då välja att jag lägger till ett incheckat bagage. Och så han att då är ofta priserna billigare än om att man har valt ett liksom paket med bagage från början. Så där kan man tjäna nosslantar. Och samma sak om du bokar flera resor, alltså flera biljetter samtidigt, som man ju kanske ibland gör, man bokar för ett gäng. Så då kan ju en del sidor tvinga dig att liksom välja precis, alltså samma biljett för alla. Och då kommer du förmodligen betala för fler väskor än vad ni behöver. Så istället då så tar man där också bara betala för liksom en enskild väska på slutet. Så tjänar du någon summa.
Men ändå före du betalar. Alltså inte så att du bokar en biljett utan bagage och sen när du har den här biljetten sen lägger jag till bagaget.
Jo, när liksom på slutet av hela den här processen.
Ja.
Bokningsprocessen.
Just det. Ja, för det där tycker jag på något sätt är liksom ett ganska fult marknadsföringstrick som många flygbolag använder. Att om du söker biljetter på någon sån här prisjämförelsesajt så kan det vara just till exempel nå, vet du får flyga till Spanien för 150 euro. Och sen när du klickar upp den här biljetten så ser du att den är utan bagage. Och sen när du lägger till bagage så kommer den ha 100 euro till eller någonting sånt. Så är det mitt i allt inte så konkurrenskraftigt pris som du först kanske fick intryck av att det är. Och det tycker jag på något sätt har varit fult, för att förr var det nästan bara de här lågprisbolagen som gjorde så. Men nu gör nästan alla flygbolag på det sättet. Att det är på det sättet de checkar, alltså de cashar in på, precis, på resenärer.
Ja. Ja.
Så att, men jag har inte märkt av eller jämfört skillnaden att jag skulle söka automatiskt med bagage och sen lägga till. Utan jag tror att jag nästan alltid har gjort sådär som Melker tipsar.
Ja, precis.
Att välja den billigaste biljetten och sen lägga till bagage.
Så där kan man tjäna någonting.
Det är bara svårt, för då har du inte en översikt över vilka som har det billigaste bagage. Utan du måste individuellt gå in och kolla. För där kan finnas jättestora skillnader.
Ja, det är det som allt det här handlar om. Det är så himla mycket research. Alltså du måste liksom kolla. Ja. Du måste kolla och räkna och klicka och gå tillbaka och kolla olika sajter. Alltså det tar ju en kväll eller mer det här. Men det är bara det man måste göra.
Jag har ibland funderat just på sådär, att är det värt de där pengarna i slutändan? När vi bollar med tanken om att resa någonstans med några kompisar tidigare i våras. Och jag lovar att jag satt säkert alltså 3 vardagskvällar bara på att researcha. Och det tog så mycket tid och sen bestämde vi att vi inte åker någonstans. Så jag funderar ibland nog sådär, att är det värt de där pengarna? Alltså med tanke på den tiden det tar. Alltså tid borta från någonting annat. Att skulle det bara vara lättare att liksom köra på det första bästa. Men någonstans har jag hakat upp mig på det här att det ska vara så billigt som möjligt och att det är värt all tid i världen.
Man kan ju tjäna massor. Alltså jag frågar Melke vad han har som tjäna, om man ska säga det, på att följa sina egna råd. Och han pratar ju kronor då förstås, men typ så har vi upp till 8000 kronor, alltså 800 euro ungefär. Bara för att han kollar de här sakerna. Och då, det är ju jättestora summor.
Speciellt om du reser så ofta. Och ofta är ju relativt, men liksom regelbundet kanske.
En annan grej som ofta kommer till, eller som typ alltid kommer till då, som de försöker sälja till en, det är ju avbokningsskydd för de här flygbiljetterna. Och där säger också Melker att det är onödigt. Alltså speciellt om du bokar med Visa eller Mastercard. För att där ingår det ju oftast i ditt kort. Ingår ju den försäkringen som du ännu köper till från flygbolagets egna, så har du som dubbelt. Vilket du inte behöver. Så fast det känns kanske lite osäkert att ta utan det. Men har du bara bokat med Visa eller Mastercard eller kreditkort, så då borde det funka ändå.
Det där är så dumt, för det där var jag med om själv, att jag inte tog det där avbokningsskyddet för att jag bokade med mitt Mastercard, men jag har ett sådant special Mastercard som inte hade den där försäkringen. Att det lönar sig,
så där gäller det att kolla upp det där.
Ja, dubbelkolla dina villkor för ditt kreditkort, för att det kan finnas sådana här snikiga olika avtal som då saknar någonting. Men ja, det där har varit så lyxigt under pandemin, för att alltid när jag har kollat på flygbiljetter så var det typ sådär. Jag tror att vi flög till just Lappland förra sommaren för att spara tid, för att det tar ganska mycket längre att köra upp än att, och också tåga upp än att ta flyg. Så då var det ju sådär att du får avboka upp till 24 timmar före resan. Ja. För att de var ju så desperata när människor inte vågar boka. Så det var liksom en av de få positiva sakerna med pandemin.
Okej, men nu då? När lönar det sig att boka flyg då? Nu kommer vi kanske till det här när man hör en massa olika tips och det finns lite så här myter som cirkulerar på nätet och så vidare.
Boka bara när det är fullmåne.
Ja, precis. Det är liksom... Jag kan börja med som tidpunkt, alltså hur långt före själva resan du borde boka. 3 månader är någonting som ofta nämns. Och då sa Melker att ja, typ 3 månader eller mer, 4-5 månader före är bra. Jag läste en intervju med en kille som hade startat en sida i Finland som jämför flygpriser. Han sa, och han höll också med om den där tidsperioden, men han sa också att helst inte mer än 6 månader före. För att då 6 månader före så kanske inte alla flygbolag ännu har släppt alla resor. Så då kan du gå miste om någon bra deal. Så alltså mellan 3 och 6 månader före resan. Eller så helt tvärtom, typ vet du, en vecka före. Om du just går in på de här sista minuten sajterna och kollar där. Där kan du hitta också. Så att antingen var jättegod tid eller inte alls. Innan sån här mellanmjölknär.
Jag läste någonstans att det är också en annan sån där klassisk prisökning sker ungefär 3 veckor före.
Mm.
För att det är ännu sådär, det är inte ännu sista minuten, men det är kanske just sådär att människor tänker att nu är det snart påsk, oj, det är ganska kallt här i Finland, nå, kanske man ska åka någonstans.
Precis.
Att det känns som att man är i god tid, men att det är då sen alla börjar tänka samtidigt på den där helgen eller högtiden som är snart på kommande.
Ja.
Så då att mellan 3 och då veckan före så ökar priserna ofta.
Mm. Och så går det ju också en massa sån här, alltså vilken veckodag som skulle vara billigast att boka. Och jag läste en sån här prisjämförelsesajt som hade gjort en liten undersökning. Och de sa att förr var som liksom, förr så ansågs torsdag vara den bästa och billigaste dagen att boka resa. Men de ser nu att det är, liksom, det är inte torsdag längre utan det är som alla veckodagar i princip, utom måndag. För att det handlar om att du ska inte boka när alla andra bokar. För att dyraste dagen blir då liksom helg och måndag. För att då sitter alla researcher och kollar upp och har tid att boka resor. Och då stiger priserna. Så vet inte om det här stämmer, men vill du vara på den säkra sidan så bokar du resa någon gång där mellan tisdag och torsdag.
Alltså jag pratade med min kompis som är en stor resare, alltså att hon reser ganska ofta. Och hon hävdar alltid, hon bedyrar att tisdagen är den bästa dagen att boka. Just av den där orsaken att helgen är så himla populär, men sen när man ännu går in på måndag och kollar och ger upp och ser att priserna är samma, så tisdag har man då gett upp hoppet, att då är man inte inne mera. Men sen när jag försökte googla det här så jag hittade bara uppgifter från typ 2015 och 2017 när det var just en prisjämförelsesajter som hade sagt att människor som bokar resa på tisdagar kring midnatt sparar i snitt 6% på sina flygbiljetter. Så bara, då är det också sådär att den som hade då citerat den här prisjämförelsesajten sa just att de lever så enligt efterfrågan alla flygbiljetter, att det kan ändras under samma dag, de där priserna, helt enligt efterfrågan. Så att man ska välja när det känns som att det är rätt pris för en själv och inte lita blint på sådana här veckodagar.
Ja, för Melker sa också att han sa att han har inte märkt att det ska vara någon skillnad på dag när du bokar. Däremot är det skillnad på dag när du flyger. Där kan det ju vara jättestor skillnad. Helgen är ju som såklart dyrast, medan torsdag, tisdag, där också är mycket, mycket billigare. Så han sa att ett stort tips från honom är att vara så flexibel du bara kan bli. Men när du åker, så han säger att oftast är det ju så att först bestämmer du, ja, den veckan ska jag ha semester, och så börjar du kolla på flyg. Men han säger att gör det tvärtom, kolla flygen först, och sen ringer du chefen och säger, hej, får jag semester då? Så då kan du tjäna massor. Till exempel då när han skulle resa till Kroatien som jag pratade om och ändra liksom då till det här ändra flygplats och få inte till Dubrovnik utan till en annan flygplats, så då kollade han också såklart veckodagarna, vad de kostar de här flygarna. Och han sa att biljetterna varierar mellan 600 och 3000 kronor, alltså mellan 60 och 300 euro ungefär. Bara beroende på dag, precis samma resa. Så där kunde han och hans resesällskap spara nästan 1000 euro, vad det nu blev, på att välja liksom rätt dagar, så att säga.
Och där tycker jag på något sätt det är så svårt, speciellt nu i den här åldern, att när jag gör kompisresor så jag märker att allt fler av mina vänner är bundna till liksom, till exempel till sina barn, eller alltså att man delar upp att okej, jag kan inte resa de där dagarna på grund av dagis eller på grund av hur vi har delat upp vem som sköter barnen när, eller möjlighet att få barnvakt och sånt där. Att det där var nog en annan lyx när man var yngre och kanske ännu studera och inte heller hade någon chef man måste kolla med när man är borta. För då var det ju bara att boka enligt vilka dagar och inte sån här. Det är ju det som gör det också, varför de där veckoslutarna är så populära och så fullbokade. För att alla har inte möjlighet att vara flexibla.
Ju fler man åker med, desto svårare är det ju för alla tidtabeller att passa ihop och hitta folk som kanske flyger från olika ställen och så vidare.
Det här är det sunkiga med att bli vuxen.
Ja, faktiskt. Faktiskt.
Förlorar en massa pengar på dyra flygbiljetter.
Det är bara fritid. Ett sista tips när det kommer till just boka flygbiljett som jag redan var lite in på. Det var ju det här att boka när ingen annan bokar. Vi kan ta som extrem exempel nu då. Det var väldigt billigt under 2021. För att det var corona, väldigt mycket corona.
Surprise!
Men Melker, han rest för fullt. För att han sa att nej, men jag vaccinerar mig och så får jag. Han har så här svensk inställning.
Supersvensk!
Ja, inte som finnarna som sitter hemma och tryckt. Men han reste till flera ställen. Och han berättade att han åkte till Malaga till exempel. Det var i början av det här året. För 40 euro typ. Eller något sånt här. Och för att ingen rest så att han kunde resa på han bara. Men efter att han kom hem därifrån så då började det öppna upp och priserna liksom fyrdubblades eller då säkert mer när det handlade om 40 euro. Men alltså priserna sköt i höjden sen efteråt. För då började alla kunna resa. Du, som du sa, du också, det började liksom spritta i resnerven. Så alltså nu... eller liksom under våren, nu sommaren när folk har börjat vilja resa, så är det ganska dåligt läge ekonomiskt sett att boka egentligen, för alla vill boka samtidigt och då höjs ju såklart priserna. Att märka så att antagligen blir det bättre sen lite senare när det lugnar ner sig. Och han sa att så, till exempel, du kan också tänka på vädret när du bokar. Det är som att boka en varm och solig dag. Sådär. Då sitter inte många inne och tänker på en södern semester. För att då tycker de det är så underbart att vara i kära Finland. Eller Sverige. Ingen vill resa någonstans. Eller på natten. Då kan det vara billigare. Ingen lägger veckoklockan på 3 och tänker att nu ska jag boka min resa till Malaga. Så då kan det vara på billigare priser. En varm julinatt. Då ska du stiga upp och boka. Alltså, liksom, ja, tidpunkten när folk trivs i Norden, kan man väl säga. Och inte vill fara någonstans.
Jag måste sätta påminnelsen när jag kommer hem från krogen 5 på morgonen.
Ja. Ja, då blir det nog bra resor bokade.
Då blir det nog. Då blir det mest genomtänkta, well-researchade, fullt logiska resmål. Också jag vaknar med så här biljetter till Mongolia.
Ja.
No, Sibirien, minusgrader i juli. Ingo är så här,
jakridning och jakmjölkning. Nu vet jag inte, gör man sånt i mongol.
Vad är jak?
Inte någon sån här djur. Hittar jag kanske på. Jag trodde det var så här stort. Heter det inte jak? Nu måste jag googla.
Jak?
Ja, jak. Det är sån här jakmjölk som de brukar dricka där. Ett långhårigt oxdjur.
Oj!
Ja.
Det här ser ut som en bisonoxe.
Ja, typ.
Den kallas tydligen också grymt oxe.
Jag tycker jag har grymt oxe. Jag tycker jag läst att de dricker så här surnad jakmjölk. Det låter väl som en drömresa för dig.
Faktiskt.
Ja.
No, det är ju åtminstone när jag sa att någonting jag inte kan se här i Finland. Så det är ju definitivt en upplevelse jag inte kan hitta på de österbottniska slätterna. Alltså det är nog mycket tankearbete som om man vill spara fyrk. Alltså att,
ja,
alltså att man
måste verkligen liksom ge sig in på det här.
Ja.
Att du måste gå all in och verkligen vara taggad på det här, för att annars orkar man ju inte.
men just det här att okej, tre till sex månader före, helst mitt i natten, en solig dag eller mitt på dagen. Väntas nu, vad var det annat? Gärna mitt i veckan och med flexibla datum. Det är mycket att beakta här.
Du har lång tid på dig i alla fall nu när du börjar ändå så här i god tid. Så du hinner surfa omkring ganska mycket. Vad du kommer ihåg att lägga på incognito mode.
Ja, och tömma alla cookies och
ja, precis.
Annat sånt. Men det tar tid. Nej. För att köpa en billig resa så måste du, om poängen är att du ska spara så mycket pengar som möjligt, så det finns inga genvägar. Det kräver research som kräver tid. Och så det blir nästan som en livsstil att vara sådär att nu är målet att hitta det billigaste möjliga, då kommer det ta tid.
Och vara beredd på att resa lite obekvämt.
Mm.
Om du vill ha det billigt.
Yes. Vi får se. Jag får återkomma om det blir någon resa. Jag har märkt också med den här podden att jag har nu blivit så mycket mer medveten om mina pengar. Så att när för 3 år sedan om någon skulle ha ringt och varit hej, borde du få hälsa på vår kompis i Sydafrika? Ska bara, hell yeah, när bokar vi? Nu var jag sådär att jag måste se över min budget och min ekonomi. Du är så himla tråkig människa. När jag såhär mitt i allt räknar mina slantar noggrant. Alltså säkert en mycket smartare och mer ekonomisk människa har jag blivit. Men jag har svårt att förhålla mig till den här nya versionen av mig själv.
Ja. Du ser bara din lägenhet framför dig. Och så tänker, vad är värt mer? Min lägenhet? Sydafrika.
Och det gör mig, alltså jag känner mig som en mer tråkig människa. Jag har alltid varit den som aldrig säger nej när det kommer till äventyr eller påhitt. Och nu mitt i allt är jag mer tveksam.
Alltså man är ju lite tråkigare när man är lite smartare. Så är det ju. Det kommer man inte ifrån. Man blir lite äldre, lite klokare, lite tråkigare.
Nej men sluta. Jag vill inte alls. Jag vägrar. Får jag bli lite dummare igen?
Skit i den där campen, inte behöver du den.
Nej. Det finns människor som bor i tält. Funkar hur bra som helst.
Du kan bo i ett hus i graven.
Men resa kan jag inte i graven.
Nej. Eller resa till himmelriket.
Om du har effektiva genvägar när det kommer till att boka billiga resor så får du jättegärna höra av dig med dina tips. Hur har du lyckats fynda den billigaste resan? Vad är det liksom mest prisvärda du har hittat? Skriv till oss på my.anka@yle.fi eller sen kan du skriva till oss på Instagram. Mig hittar du på @hej_my.
Och mig hittar du på @duxtern.
Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det så gott. Vi hörs. Moi moi.
Hejdå.